Tredje programmet om Birka, vikingastaden. Gäst hos programvärden Bo G. Eriksson är Bo Ambrosiani. Vänder vi åter till Birka, vikingastaden, här i vetenskapens värld. För en dryg månad sedan så togs vinterskyddet bort från gropen på Björke i Mälaren. Ja, så där såg det alltså ut på Björke i början av maj när pressändningen åkte av Birka-gropen. Och nu är den andra grävsäsongen igång, den andra av planerade 5 säsonger. Och totalt så arbetar 14 arkeologer ute på Björke och de kommer att fortsätta till slutet av september. I kvällens program så kommer vi att göra några tillbakablickar på Birka och grävningarna där ute. Och vi kommer också att visa en mycket gammal film om Björke som legat gömd och glömd i Sveriges Radios arkiv. Men först alltså en liten tillbakablick på året som gått och vad man sysslat med under vintern. I Mälardalen, på Björke, sover den gamla vikingastaden Birka. Sen arkeologerna och sommarens turister lämnade ön så har allt varit lika lugnt som det blev när stan övergavs i slutet av 900-talet. I mitten av december kom en expertgrupp till ön för att göra en ny undersökning av bottenledan utanför Birkas hamnområde. Plaströr togs meterdjupa prover av sjöbottnen.
Jag har aldrig gjort några undervattensarkeologiska utgrävningar här, så att vad som finns nere i sedimenten kan man ju bara spekulera om.
Man kan ju få lite fingervisningar av vad som finns i sedimenten bara genom att man tittar vad som finns på ytan. Det finns ju huggspån och djurtänder och allt möjligt.
Här kan man avläsa hur kulturlagren går och undersöka de skikt som bär spår av människor. Provet består av lera som i den undre delen härstammar från istiden för cirka 9000 år sedan.
Någonstans överst i den här korven finns alltså det som kan innehålla någonting från den här Birka-bosättningen i fråga om till exempel att man har infört något sädeslag. Pollen från de sädeslagen har hamnat här. Man börjar utnyttja i marken, plöja, odla. Då får vi en erosion på ytan, det vill säga vi får en transport från Birka ut i havet runt omkring.
På Historiska museet har osteologerna i vinter fått sortera nästan 2 ton ben som hittades under sommarens utgrävning på Birka. Ur ett hål som bara är 10x5 meter stort hämtades tiotusentals djurben från hundratals olika arter, alltsammans matavfall.
Det är viktigt med den volymen därför att det gör att det är möjligt att ställa konkreta frågor till materialet som kan ge svar på hur skiljer sig till exempel husdjurshållning i olika tidsskeden av Birkas existens. Det jag har upplagt här är tamhöns, tamgås, ejder som dominerar kraftigt i materialet och en flera ben av en ung ringduva, säkert tagen i bot.
Och den 6 maj så var det dags för årets grävstart. Gropen har under vintern varit fylld med höbalar och inklädd med plast för att inte vattenfyllas av vårfloden. Svarta jorden har vaknat och arkeologerna och turisterna har återvänt. Gropen har utvidgats för att man tydligare ska se tomter och strukturer i den gamla vikingastaden.
Ja, Birka-äventyret fortsätter alltså. Och jag ber att få hälsa grävchefen själv, Björn Abrosiani, välkommen hit till studien.
Tack.
Du kommer i stort sett direkt utifrån sjön och Birka. Vad har ni för er där ute?
Ja, vi har det kallt och regnigt framför allt, men vi försöker också gräva in emellan. Och lite ytor har vi faktiskt kommit ner igenom och vi hittar också en och annan pryttel i den där, i den där svarta jorden som det, är vit egentligen.
Det slår en enkel idé. Kunde man inte resa tält över det då?
Ja, det ska vi nog göra så småningom. Men problemet är att man måste lyfta undan det när man fotograferar och när man ska göra så mycket annat. Och därför måste det vara lätt och lätthanterligt.
Mm. Hur är det med publikintresset redan nu?
Ja, det är mycket högre än i fjol till och med.
Sen ni tog bort presenningen då som vi såg. Vad har hänt då? Har ni i fjol minns att du hotade att använda grävmaskin till att
ja,
börja med?
Ja, det var vad vi började med.
Det verkar lite grovt som arkeologiskt instrument.
Nej, det är det inte egentligen. Det måste till för att man ska komma någon vart med sådana lager som inte är väsentliga för tolkningen.
Mm. Så ni skalade av yta?
Vi skalade av plogdjupet och den eroderade jorden. Och sen började vi direkt under det och gräva på allvar.
Mm.
Och det var så pass surt nere i botten på den förra gropen där vi också ska ner en bit. Att vi var tvungna helt enkelt att köra de här förlängningarna ut mot norr och söder. Mm. För att se om vi kan hitta de här fortsättningen på de här strukturerande dikerna.
Mm. Nu har ni varit igång ungefär dryg en månad. Hur pass stor yta har ni lyckats vidga? Hur djupt ner har ni kommit på denna månad?
Vi har väl vidgat med ungefär 40 kvadratmeter.
Mm. Och från dessa 40 kvadratmeter har ni gjort vissa fynd redan nu?
Jodå, det kommer en hel del.
Mm. Och några av dem har du radat upp på bordet där.
Ja.
Ska vi ta det första?
Kan vi göra. Först och främst har jag här en liten honungsspatel eller någonting sådant. Väl vackert ornerad. Den är helt full och hel och fullständig. Och man kan se här att man har en väldigt tydlig ägg på den eller ett kant på den. Och sen är den ornerad här med punktornering och linjer efter hela kanten här uppe efter hela skaftet.
Den där skulle alltså vara en honungsspadel?
Ja, den estniska arkeolog som är med hos oss, han säger att det där är precis som i de ganska sen tid hos oss i Estland.
Mm. Är det inte ganska fantastiskt att ett sånt litet bräckligt föremål kan då ligga helt oförstört?
Nej, det är det inte, därför att bentätheten i kulturlagret är så stor att fosfathalten och pH-värdet är så högt så att allt ben bevaras väldigt väl.
Mm. Jo, men jag menar, det ligger ju helt intakt där någon lade ner den för 1000 år sedan.
Det är
ju
ganska märkligt. Men det är just där genom att det är benhorn är det inget problem.
Gengäld så är nästa föremål desto trasigare.
Det är desto trasigare. Den här plockade vi flera bitar av förra gången. Och det är den så kallade kassariska krukan. Den var ju med i höstprogrammet.
Mm.
Och som man ser här så har den exakt samma ytbehandling. De här sträckorna som är fingerstrykningarna som går ner här på delar av överändan. Men det mest spännande är egentligen att det här är en bit av halsen. Förut hade vi en bit av botten och ganska mycket av buken. Men nu kommer också halsen här. Den har haft utsvängd mynning. Och det var en detalj på den här krukan vi inte hade någon aning om.
Kassariska krukan, så det var, varför kallade den så?
Ja, uppenbarligen så hör den hemma någonstans långt österut. Det här är keramik som vi inte har egentligen någon motsvarighet till på svensk mark så här tidigt.
Det är alldeles nytt birkafynd.
Det är alltså ett välbränt rött gods som är drejat. Och vi har normalt inte alls den här kvaliteten på något birkamaterial förut.
Mm. Blir en arkeolog glad när han hittar en sån där liten bit?
Ja, självklart är det ju en bit som sätter myror i skallen på en. För man måste ju försöka lösa varifrån kommer den.
Mm.
Och nu har vi alltså hamnat någonstans borta vid Volga-mynningen.
Mm.
Vi får se om det håller.
Ja. Vad kan nästa föremål komma ifrån? Är det ortens tillverkning det där? Du ska berätta vad det är först kanske.
Det, för det första, det är alltså två stycken söljor som hänger ihop med varandra på det här sättet. Här har man den ena söljeramen här nere under. Och sedan har man uppe på har man den andra söljeramen som är uppsvängd på det här sättet. Mm. Så där kanske man ska visa.
Och det har suttit på någon lederrem förstås?
Jag har suttit på en dubbel lederrem som hör ihop med ett bälte.
Där det kanske har suttit ett svärd på.
Ja, det kan ha gjort. Men de är absolut har fungerat ihop. Och det märkliga är att remmen har varit hopsatt och stängd så att säga när det här har förlorats.
Mm.
Och det kan man ju fråga sig vad som har hänt för att det ska ha hänt. Det borde alltså ha setat på gubben.
Mm, på gubben alltså. Ja. Men när gubben hade så var det inte grönt, då hade någon annan.
Nej, då var det gyllenblont. Det var ju alltså brons, det är frågan om.
Mm.
Men nu är det ärgat.
Ja, nästa föremål kan man tänka sig att det var en gubbe som hanterade med, kanske?
Jo, säkert. Det här är ju ett spännande litet föremål. Det är ju en liten hammare. En smideshammare. Och vår konservator som också är silversmed, hon säger det här är alldeles bestämt en silver- eller guldsmidshammare.
Mm.
Som han har använt när han har punsat eller när han har hamrat ut metall.
Mm. Som ju är märkvärdigt lik dagens redskap.
Ja, precis. Det är samma verktyg som idag.
Mm. Mm. De var inte så döma på den tiden.
Den här smidesmästaren eller guldsmeden, den har vi flera spår av. Vi har också den här lilla degeln som ju pekar vidare. Den är då en liten skål på det här sättet. Och den är gjord av ett speciellt lergods. Jag hittade häromdagen mycket bra motsvarigheter till det här i det material man har hittat i York. Och mer exakt i England med precis den här formen. Och där har man gjort analyser av inrytan. Där man får små gulddroppar och sånt där. Man har alltså, de är avsedda för smältning av guld helt enkelt.
Man lägger en guldklimp i och sen så smälter man den.
Ja, så smälter man den och sen kan man gjuta den till vad man vill göra.
Är det där någonting man kan känna igen från dagens hantverk med?
Ja, det tror jag. Man har ju alltid små deglar. Men hur de ser ut idag, det har jag inte varit inne på själv, så det vågar jag inte svara på.
Mm.
Men den är lustig också ur den synpunkten att utsidan här är faktiskt lite glaserad. Man kan se här skillnaden i struktur mellan det som ligger, har varit bränt här och själva mynningsdelen här uppe.
Mm. Som grävchef, då är man tämligen nöjd med ett sånt här fyndsortiment efter så pass kort tid och så mycket regn.
Ja, det är självklart är man nöjd med det. Men man ska komma ihåg att föremålen är bara en del av storyn. Det är alltså kombinationen av föremål, kulturlager, strategi som gör att man får tag på kronologin och funktionen i marken här. Men föremålen i sig kan vara intressanta ur teknisk synpunkt, men de blir allra mest intressanta när man ser dem i det här kronologiska sammanhanget.
Men lite glad en arkeolog också, han hittar saker.
Självklart förstås.
Vi amatörer är det i alla fall. Nu ska vi visa något som vi här på TV är mycket glada över att ha hittat. Det är en urgammal skolfilm om Björke. Den är gjord 1922, alltså för nästan 70 år sedan. Och fotograf är en välkänd man i den svenska filmhistorien, kan vi säga, Gustav Boge. Och Björn, ska du berätta vad det är vi ser där? Det är Birkaberget.
Ja, här är det borg som är fotograferat utifrån sjön med korset allra högst upp. Och här har man då gått upp till borgen med, framför, på dess norra sida och tittar upp mot korset.
Och som sagt, till denna film har vi inte hittat något ljud. Jag vet inte ens om det har funnits.
Nej.
Detta är?
Det här är då det område som köptes 10 år tidigare av staten. Och där, det intressanta är ju faktiskt att alla husen står kvar på bygatan. Och här är man nere och fotograferar från borg ner mot Svarta jorden. Och här skär, det är fortfarande åkerfält, här skär bilden rätt över den nuvarande grävningsplatsen.
Det är där ni sitter i regnet?
Ja.
Alltså.
Det som är intressant är att se att i vissa områden är det faktiskt mindre vegetation, men i andra områden så är det ganska mycket vegetation. Men det kommer vi tillbaka till strax. Här är man uppe i gravfältet söder om borg. Det är de ganska stora högar som ligger där, många av dem från 800-talet. Och där kommer den stora bautastenen som står mitt i det området.
Den står kvar idag?
Den står kvar, ja, naturligtvis. Mm. Men vegetationen är mycket större omkring den idag. Mm.
Den här vegetationen måste ju ha förstört en del utav
rötterna. Självklart gör den det. Mm. Här borta är alltså kyrka i bakgrunden och här är då området uppe kring borg med garnisonen och en del annat alldeles mellan borg och Svarta jorden. Och de här bilderna är något förvånande eftersom vi har hört i vår utbildning och hantering att markvården på Birka, den börjar med Carl Alfred Gustafsson 1930-31, och här är faktiskt en som går omkring med lie och busksax redan 1922.
Alltså det var ett ideal då att man skulle ha djungel, man skulle inte ha
gräsbetare. Man fick inte ta bort någon som helst träd eller vegetation på ön. Naturen skulle sköta sig själv.
Vilket Gunnar Hallström då som låter göra.
Ja, det var han som drev den linjen i väldigt hög grad.
En stensättning?
Skeppsättning. Om i hemlanden eller borta på Kvarnbacka, det vågar jag inte svara på.
Här fortsätter avverkningen i snabb takt.
I snabb takt, ja. Det är som det brukar vara på gamla filmer. Och här ser man ju just den här täta vegetationen som då hade vuxit upp. Men också spår av betesverksamheten. Här har man nu kommit ut i hemlanden till de stora skålgroparna. Offergroparna i berg som ligger där. Och man har till och med fyllt vatten i några av dem för att ge en bra bild av dem.
Och där offrar man faktiskt fortfarande idag.
Jo. Mm.
Där är väl hemlanden på norra delen?
Det måste vara hemlanden, ja. Exakt var vågar jag inte svara på, men det finns ju 1600 högar där, så det finns några att välja på.
Men det är inte samma täthet nu längre?
Nej, det har ju skett en stor uppröjning och så vidare. Men här har man återigen ett belägg på det här gamla beteslandskapet med alla enarna. Inte minst, de finns ju kvar rätt många i terrängen idag. Det är ju en praktexemplar kan man säga som står här.
Det är en oerhörd skillnad på vegetationen idag.
Här är någonstans ute i hemlanden. Oh, det är en sten på en hög. Här börjar ett rundsvep nerifrån Klåholmen på den södra ön. Över öarna ute i Björkfjärden. Och där kommer det mycket intressant. Det här är uppenbarligen ett meteoritnedslag någonstans i det här. Mycket tidigt som vi ska komma och titta på närmare sedan.
Ja, som sagt, den här filmstumpen, den är ungefär 70 år gammal och den har alltså länge vilat i frid i Sveriges Radios arkiv. Och det var Bengt Berg som hittade den där nere. Tror du då att man kan ha någon arkeologs nytta av en sån här gamla bilddokument?
Ja, självklart. All form av kulturminnesvård och kunskap om ett område måste ju bygga på att man vet hur det har hanterats genom tiderna.
Mm.
Olika ingrepp i marken, olika skötsel av marken innebär ju att man på något sätt påverkar förhållandena. Mm. Och det är ju det som man som arkeolog försöker att reda ut.
Mm. Och för dig är alltså de här bilderna alldeles nya?
Ja, det har jag aldrig sett dem förut.
Nej. Apropå bilder så, från Björkö så kan vi hitta också sådana i en bok. Den heter så mycket som Birka, Vikingastaden. Den är alldeles ny och berättar om första årets grävningar. Den är utgiven av Riksantikvarieämbetet och Sveriges Television, minsann, i samarbete med Bra Böcker. Och författarna, det är ju faktiskt du och jag.
Ja.
Ja, vad säger du då som författare?
Jag tror att det är viktigt. Här, man ger väldigt mycket information ute i fältet till turisterna, till besökarna på ön. Man ger mycket information i tv-programmen. Men det är svårt att läsa sig till mera varaktigt, komma djupare in i det här. Och därför är det, som jag ser det, väsentligt att man får ett bokprogram av den här arten att följa upp det hela med. Mm.
Och här finns ju i den här boken också för första gången publicerat alltså Hjalmar Stolpers års- och grävrapporter.
Ja, vi hittade ju dem i höstas och i Vetenskapsakademins arkiv. Och här har vi då utdrag ur de delar av rapporterna som handlar om svarta jorden, alltså 1870-talets rapporter.
Mm. Som också kommer att ingå i en vetenskaplig publikation.
Ja, säkert. Vi ska ha ut den i den vetenskapliga också.
Nu ska du alltså alldeles strax återvända ut till det tämligen kylslagna Björke. Vad kommer ni att göra där nu under sommaren, den kommande grävsäsongen?
Ja, vi ska fortsätta ut i de här sidoschakterna för att se vad vi, om vi kan hitta de stora huvuddikerna och fortsättningen på struktureringen där. Och vi har redan gått på husgrunder i de här områdena som är rätt intressanta i sammanhanget. Men sedan ska vi gå uppåt mot öster. Längre upp i backen bakom den strandzon som vi troligen har träffat på redan i fjol med de här stora stenarna i kanten, östra kanten på området.
Mm. Det är alltså målsättningen för grävningen
nummer två. Ja, och för de följande åren. Vi ska upp i den ursprungliga bebyggelsen.
Mm. Jag hade ju tänkt att ni skulle leta efter Anskars kyrka. Kan det gå för sig?
Möjligen, om vi får lite tid så ska vi gå och ta något av de provschakt vi har sagt att vi ska göra på andra håll på ön också.
Ja, det är ju faktiskt inte ett skämt. Det finns ju en figur där i marken som man faktiskt kan, med lite god fantasi, tolka som att det är på det sättet.
Vi får se om det är den vi väljer i på sensommaren.
Mm. Om du då fick välja fritt vad du vill hitta nu, vad skulle du välja då?
Ja, det sådana drömmar har jag länge lagt åt sidan. Jag vet att var jag än sätter spaden i jorden på Birka så får jag nytt material, nya belägg och nya överraskningar.
Ja, det låter trevligt. Tack för att du kom till studion. Och att du steg i land och kom till den här studion. Inför sommarens fortsatta grävningar så ska vi nu summera en del av vår kunskap om Birka. Och det gör vi i form av ett redigerat sammandrag av några av de program som jag sänt tidigare.
Det var långväga sjöfarare från kontinenten och Konstantinopel som gick mot vinden i Baltiska havet för att lasta i Birka. Det som i slutet av 700-talet kom att bli Sveavikets första stad växte fram ur tuvorna på Björkens nordvästra strand, cirka 3 landmil väster om det vi idag kallar Stockholm. När vi nu än en gång sätter spaden i Birkas svarta jord så är det för att få klarhet i vad som pågick i stan som ligger gömd under Björkus åkrar. De få skriftliga källor vi har berättar för oss om en viktig plats mellan Uppsala och Tälje där handelsvaror från hela den då kända världen bytte ägare. Man har kallat Birka för ett svårt försummat kapitel i svensk arkeologisk forskning eftersom bara någon promille av den gamla staden grävs fram. Det är faktiskt till fördel för oss idag eftersom nya arkeologiska metoder kan ge oss en mycket bättre bild av livet i stan än man kunde för bara några decennier sedan. Den period i vår historia som kallas vikingatiden, den började på 700-talet. Idag vet vi att myterna och sagorna om den tidens nordbors vilda liv är betydligt överdrivna. Det är sant att snabba skepp med kraftfulla krigare plundrade längs Europas kuster och reste över haven till Grönland och Amerika. Det är också sant att storvuxna svear rodde upp för de ryska floderna och tjänade som livvakter hos kejsaren i Miklagård. Men det är också sant att nordborna vid den här tiden till största delen var ett folk som försörjde sig på jordbruk och fredlig handel med sina grannar. Några av vikingatidens handelscentra växte ut till att bli Nordens första städer. I danernas rike, där bland annat Skåne, Blekinge och Halland ingick, så låg handelsplatserna Ribe, Hedeby, Foteviken och Löddeköpinge. Norge, som dessutom bestod av Bohuslän, Jämtland och Härjedalen, hade sitt handelscentrum Kaupang vid mynningen av Oslofjorden. I dåtidens Sverige låg handelsplatser bland annat vid Köpingsvik på Öland, vid Parviken på det rika Gotland och i staden Birka på Björkö i Mälaren. Sveariket bestod av ett par hundratusen invånare och hade sitt centrum i Mälardalen. För 1000 år sedan, när vikingaskeppen korsade Mälarens fjärdar, var vattennivån 5 meter högre än idag. Birka låg strategiskt placerat långt inne i den svårseglade Östersjöviken, strax söder om Sigtuna och Uppsala. Den naturliga farleden gick via Södertälje till Birka och Sigtuna och vidare till Uppsala, där det stora templet låg som rests till asagudarnas ära. Björkö bestod före landhöjningen av 2 mindre öar som skildes åt av ett smalt sund. Grönsö i söder, överst på bild, och Björkö i norr. Det är bara en liten del av vikingastan som ska grävas fram under de kommande åren. Det beror bland annat på att man idag kan få ut mycket mer information ur en liten yta än man kunde få tidigare. Det var här på svarta jorden som bebyggelsen en gång låg. Vattenståndet var på den tiden 5 meter högre än idag. Så den plats där man nu gräver låg på 900-talet nere vid strandkanten. Från Kugghamn upp mot Borg går Stadsvallen. Det som idag är en låg vall bar under vikingatiden upp en trepalissad som skyddade staden innanför. Den viktigaste försvarsanläggningen låg på Borgberget i söder med en kraftig vall av sten och jord och utsikt över Mälarens öppna vatten. Måste det ha varit en oöverträffad plats att ta skydd i under orostider. Livet i staden var gyttet och trångt, men det var en betydelsefull knutpunkt i vikingatidens Sverige och affärerna gick bra. Att Birka var en av världens nordligaste städer, det bidrog säkert till framgången som handelscentrum. För att undvika de arabiska piraterna på Medelhavet så sökte sig köpmännen nya vägar från Orienten till kunderna i västra Europa. På resorna längs de ryska floderna och ut genom Östersjön så blev Birka en hamn där man lastade om och gjorde upp affärer. Birka var en rik stad, men tiderna var osäkra och det hände att angripare kunde siktas från utkiken på Borgberget. Som den gången då staden hotades av danskarna som hade kommit för att skövla och bränna. Om detta kan man läsa i boken om Ansgar. Det är berättelsen om den man som kristnade hedningarna i Svearnas Birka. Boken nedtecknades på 800-talet av Rimbert, Ansgars efterträdare på stolen som biskop av Hamburg-Bremen. Den är en av våra viktigaste källor till kunskapen om vår historia från vikingatiden. Ansgar berättar i boken om hur det gick till när den danska flottan kom för att plundra i Birka. 31 långskepp under ledning av den bortdrivne sveakungen Anund ankrade upp på Björkefjärden utanför stan.
Efter att ha lämnat Danmark kom flottan överraskande till Birka. Svearnas kung befann sig för tillfället långt därifrån och hövdingarna och folkets uppbod hann inte samlas. Endast Hergeir, som var hövitsman på platsen, var där tillsammans med de köpmän och det folk som fanns kvar. I denna kritiska situation tog de sin tillflykt till borgen som låg i närheten.
Invånare och köpmän i Birka öppnade sina skattkistor för att förmå danen att skona stan. Med 100 pund silver i lösensumma och en lyckosam lottdragning om gudarnas vilja lyckades man den gången undvika att stan skövlades. Ansgar var ursprungligen munk i ett nordtyskt kloster. På 820-talet så kallades han av kejsar Ludvig den Frome att arbeta som missionär hos den nydöpte kung Harald av Danmark. Efter några år så fick Ansgar bud från kejsaren att han skulle bege sig på farofylld väg till vikingarna i norr för att omvända svearna. Ansgar och hans följe fick plats på ett handelsskepp. De tog med sig handskrifter och gåvor till svearnas kung. De reste förbi danernas Skåne och vidare upp längs kusten när de plötsligt blev överfallna av vikingar. Rimbert skriver i boken om Ansgar.
De råkade ut för sjörövare när de hade hunnit ungefär halvvägs. De köpmän som var med på resan försvarade sig tappert men blev till sist besegrade. De blev fråntagna fartyg och allt vad de hade och undkom själva med knapp nöd till fots. Efter denna händelse ville somliga vända tillbaka, men Guds tjänare Anskar kunde på intet vis förmås att avstå från den påbörjade resan. Med stor svårighet tog de sig därefter fram till fots, en mycket lång sträcka, och emellanåt när det var lämpligt med båt över vattendrag som låg i deras väg. Till sist kom de fram till en hamnstad i Svearnas rike som kallas Birka. Där blev de vänligt mottagna av landets kung.
Anskar fick tillstånd att predika i Birka, först av kung Björn och senare på den andra resan av kung Olof. Tydligen var tron på våra asagudar inte särskilt stark och många lät sig omvändas till den kristna tron. Också hövudsmannen för Birka lät omvända sig och byggde tillsammans med Anskar stans första kyrka. Sen Anskar återvänt till Tyskland för gott så följde en tid av heroiska försök från andra missionärer att hålla liv i den kristna glöden hos svearna. Bland annat berättas om biskop Unni som dog i Birka och begravdes där, med undantag av huvudet som högs av och skickades hem till kollegorna i ärkestiftet Hamburg-Bremen. Där placerade man det i en urna under golvet i domkyrkan. Biskop Unnis dödsdag stod präglad i en blyplatta på urnan när den återfanns för några år sedan vid en arkeologisk undersökning i kyrkan. Den 17 september år 936 blev därmed det första kända datumet i svensk historia. Då och då under årens lopp har det dykt upp förslag på helt andra platser där Birka skulle ha legat. Västergötland, Öland och Åland har varit några av förslagen. Mest har det varit fråga om teoretiska resonemang eftersom ingen av platserna har fornlämningar som skulle kunna motsvara den gamla handelsstaden. Redan i skrönor från medeltiden så talas det om vikingarnas Birka på Björkö, och på gamla kartor kan man se den förundran som väckts av alla spår av forntid. En av de säkraste källorna vi har när det gäller att placera Birka på kartan är en gammal handskrift som förvaras i Vatikanstatens bibliotek. Den skrevs av magister Adam av Bremen år 1070 och handlar om ärkestiftet Hamburg-Bremen. Under antiken så trodde man i Europa att Skandinavien var en liten ö i det baltiska havet. Senare, på 1000-talet, så trodde man att Skandinavien var den norra stranden av ett östvästligt hav. Adam berättar om Birka.
Birka är götarnas stad, belägen mitt i svionernas land, inte långt från det tempel som heter Uppsala. Här bildar en vik av det hav som kallas det baltiska en hamn som vetter mot norr och som är välkommen för de vilda folk som bor runt detta hav.
Adam berättar att segeltiden från danernas Skåne till Birka eller Sigtuna är ungefär 5 dagar och att Sigtuna ligger en dagsresa från Uppsala. Han beskriver också vår första riksväg från Skåne till Sigtuna som tog 1 månad att färdas.
Man reser genom götarnas land och efter 7 dagar passerar man Skara innan man så småningom når Sigtuna via Tälje och Birka.
Någon gång i slutet av 900-talet övergavs Birka och Sigtuna tog över rollen som centrum för handeln i Mälardalen. Delvis berodde det på att landhöjningen gjorde det omöjligt att ta sig fram. Stadsmiljön i Birka hör antagligen till en av de mest ohälsosamma miljöer som vi någonsin lyckats skapa. Kylan och fukten tillsammans med problemet att hålla rent skapade alla förutsättningar för sjukdomar. Man har bland annat hittat spår av svartråttan som är en av historiens värsta smittspridare. All mänsklig verksamhet lämnar spår. Vi befinner oss till exempel i järnåldern. En familj tar över en bit mark. De bygger hus, göder grisar, odlar vete, fiskar. De dör och begravs på gårdens gravfält. De föder barn, bygger nya hus. Men tiderna förändras och gården överges. Naturen tar över igen. För varje tid som passeras så lämnas ett dokument i jordlagret. Tusen år senare så röjer vi ytan för en arkeologisk undersökning. Med ett koordinatnät delas området in i mindre rutor. Vi gräver ett sökschakt och studerar markens profil. I tvärsnittet så kan vi läsa markens historia och få tips om var vi ska lägga vårt huvudschakt, den plats där vi ska göra vår undersökning. Med ett skikt i taget, ruta för ruta, gräver och skrapar och borstar vi oss fram till nya kunskaper. Vid Birkagrävningen registrerar man nästan allt som har anknytning till människans närvaro på platsen. All jord som tas upp i gropen sållas först med maskinhjälp. Och det som återstår går vidare till vattensådet. Innan man plockar bort fynden registreras läget med en så kallad geodimeter.
Nästa!
Den läser av positionen med infrarött ljus som reflekteras mot ett prisma. På så sätt kan man på centimeter när ta reda på var ett fynd gjorts i höjd, sid och djupled.
Ja, nu är det ovanligt mycket fynd, det måste man ju säga. Hela tiden man gör ju fynd att hantera. Mm. Varje ruta var innehåller ju väldiga mängder.
Anmärkningsvärda föremål registreras för sig, som till exempel den här torshammaren och amuletten till guden Frejs ära. Den består av ett eldstål och en skära. Fyndrutans beteckning och föremålets olika karaktärsdrag matas in i datasystemet. Fyndregistreringen ska kunna ske snabbt och ändå vara tillräckligt exakt i sin beskrivning av föremålen för att forskarna i efterhand ska kunna analysera sammanhangen. En pärlas form och färg kan till exempel användas för datering av ett kulturlager på samma sätt som andra föremål som påverkas av modersväxlingar, som till exempel designen av en vikingatida benkamp. Den första som på allvar intresserade sig för Birka, det var insektsforskaren Hjalmar Stolpe. I början av 1970-talet grävde han några långa schakt i den åkermark där Birka en gång låg. Ur svarta jorden hämtades rester av vardagsföremål som slängts eller tappats av stans invånare. Det är verktyg och nycklar, kammar och pärlor. Det är rester av keramik och glasföremål, som den här grättstenen som användes för att stryka kläder. Det är nålar av ben och isläggar, en slags vikingatida skrisko. Och sen grävde han ut och kartlade över 1000 av Birkas gravar. Härifrån har vi de föremål som vikingarna värderade högst. Så mycket att de sände med dem sina döda anförvanter att användas bland gudarna i Valhall. Hjalmar Stolpes dotterson Björn Fabricius besökte sommarens utgrävning.
Svarta jorden, det var ju endast i början han gjorde det. Sen upptäckte han att det blev så stor en uppgift att han inte var kvalificerad. Han använde själv det uttrycket. att han inte var kvalificerad att gräva i svarta jorden, i själva stadsplanen.
I Stolpes samlade räkenskaper så kan vi läsa om hur han köpte in de tomma cigarrlådor som hans fynd lagrades i. På 30-talet tog arkeologen Holger Arman itu med att sammanställa materialen. Och arbetet fortsatte sen av Greta Arvidsson, som i slutet av 1980-talet kunde avsluta publiceringen av det nu 100 år gamla fyndmaterialet. Män och kvinnor från många länder levde och verkade i Birka. Här möttes olika kulturer och religioner. På Adelsö, strax norr om Birka, ligger under ruinerna av det medeltida Alsnöhus resterna av den gård där kung Björn sannolikt huserade. När han en gång öppnade dörren för Ansgar så var det säkert för att många av handelsmännen i Birka redan var kristna. Korset på Borgbergets topp restes på 1830-talet som ett minne över kristendomens ankomst till asagudarnas Birka. Liksom Ansgarskapellet som byggdes 1930 intill nuvarande Björkeby. Det som en gång kastades ut från husen i Birka är idag våra viktigaste ledtrådar i jakten på kunskap om vikingatidens levande.
Vi ser massa dyrebein som ligger i stora mängder. Och det är ganska viktigt när vi skulle få fram strukturen på detta dike, så fick vi dyrben som ligger sån som här. Som vi ser ligger